Välkomna att lyssna på mediepanelen som idag består av fyra chefredaktörer. Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet, Niklas Nyberg från Vasabladet och Susanna Landau från Åbo Underrättelse. Välkomna allihopa.
Tack så mycket. Tack.
Det där, själv heter jag Maria Nylund och jag tänkte så här att nu har det gått en dryg vecka sedan en stor del av befolkningen i Nyland vaknade upp till en riktigt dramatisk morgon. Myndigheterna hade gått ut med en varning om att en drönare laddad med sprängladdningar närmade sig. Räddningsmyndigheterna hade gett ut ett varningsmeddelande redan före 4 på morgonen och alla uppmanades att stanna inomhus den här morgonen. Det var förstås en jätteskrämmande upplevelse för många och jag tänkte att vi i mediepanelen idag skulle kretsa kring det här fenomenet som vi möjligtvis kommer att uppleva flera gånger än. Och också andra hotbilder som finns omkring oss i världen just nu. Alltså hur gör man god journalistik på hotbilder? Jag funderar så här att om vi skulle börja med att berätta för lyssnarna alltså, hur det går till alltså, när någonting så här potentiellt jättefarligt händer. Alltså, det blir mediernas uppgift att informera och jag undrar att hur, kan du Charlotte Sundström förklara att hur fungerar det här i praktiken? Alltså vilken typ av information får journalisterna en sån här morgon?
Ja, det var ju ganska knapphändigt med information som man fick där till att börja med. Egentligen var det ett varningsmeddelande på samma sätt som vi får in varningsmeddelanden som ska sändas ut på alla våra kanaler om det rör sig en björn i området eller någonting liknande. Nu kom det ett myndighetsmeddelande om drönare och att 1,8 miljoner människor berördes av ett meddelande om att stanna, rekommendation om att stanna inomhus. Det här skedde ju på natten, på morgonnatten, och i det fallet så har vi bemanning här på vår webb och på vår radio. Det var en fredag så att vi kör igång med radionyhetssändningar vid klockan 6 och det där. Webben kör igång så fort som man har fått information som man kan sätta ut i något som vi kallar för live feed. Det vill säga man uppdaterar om det senaste efterhand, minut för minut som det sker.
Mm. Jag funderar, det här alltså varningsmeddelande publicerades 3:50 på morgonen av räddningsmyndigheterna och så hittar jag då det här varningsmeddelandet på Yles sidor och det är publicerat 4:30. Sen skrev Finska Yle om nyheten 5:22. Det var den första nyheten jag kunde hitta, alltså detta har hänt. Svenska Yles notis, den första, om jag nu har det här på koll alltså rätt, du får korrigera mig om det är fel, men alltså det var från 6:05. Och HBLs första notis kunde jag inte hitta. Kommer du ihåg, Kalle Silverberg, hur snabbt ni fick ut informationen?
Klockan var 5 och någonting. Vi är ju inte bemannade på natten, men nog från ganska tidigt på morgonen och dessutom så hade de som skulle jobba den morgonen då redan börjat uppdatera nyheten hemifrån. Så det där, så vi var ganska tidigt ute, men att, och jag tycker generellt så gjorde ju medierna ett gott jobb. Det var kanske den här myndighetsinformationen som var ganska knapphändig. Det kom inte så mycket mer än det här som Charlotte just berätta om ett kort meddelande.
Mm. Ja. Men ser ni liksom att det är uppgift att det är ni som ska informera och varna folk för det här?
Det är åtminstone en nyhet, alltså så där, som vilken som helst nyhet. Och sen finns det nog en sån aspekt av liksom, vad ska vi säga, samhällsansvar där. Att vi ska se till att viktiga meddelanden till allmänheten når ut, helt enkelt. Och särskilt viktigt blev det eftersom myndigheternas, finska statens liksom eget system för att nå ut till folk så visade sig vara fullständigt undermåligt. Jag hade ingenting i min telefon om det här från något myndighetshåll. Det var bara medienotiser.
Precis, då blir ju mediernas uppgift ännu viktigare. Men då var ni alltså, varningsmeddelande kom då 4 på morgonen och notiserna började droppa in sen åt 6-tiden eller 5:30. Det här är nu tillräckligt snabbt, Susanna Landor.
Ja, det är klart att ju snabbare desto bättre i sådana här fall. Sen tänker jag bara att det finns ju en viss skillnad förstås här också i samhällsansvar gällande YLE och övriga kommersiella medier. Även om, precis som Kalle säger, att det är klart att vi alla känner säkert ett samhällsansvar för att informera publiken om viktiga och stora och avvikande händelser. Det här var ju ett ganska exceptionellt fall som berörde exceptionellt många människor, 1,8 miljoner i hela Nyland. Så att på det sättet var det ju extraordinärt och klart att i det här världsläget och geopolitiska läget som vi upplever så har jag ju många till lite extra. Så att visst finns det ju liksom en viktig uppgift för oss medier.
Mm. Och säger Niklas Nyberg från Vasabladet. Hör du mig nu? Nej, nu hör han inte. Okej, okay. Just det där, vi får ta in Vasabladet lite senare, där är något tekniskt strul just nu. Men vad tänker du, Charlotte Sundström, ännu? Tycker du att ni var tillräckligt snabbt på bollen här nu? Om det är så att myndigheternas varningssystem inte riktigt funkar, så då blir ju kanske YLEs uppgift ännu större.
Ja, och det som då händer är att man får ut det här varningsmeddelandet som är den information man har så snabbt som möjligt. Och där tyckte jag att vi var snabba. Och det där fick ut det här också, om man har tillgång till YLE-appen så, och inställt inställningarna rätt, så får man ett varningsmeddelande. Så att det, sen är det ju svårt att, sen ska man ju börja ringa runt om det är den här informationen man har. Och det är helt enkelt det som blir den enskilda reporterns uppdrag.
Mm. Hur är det i Vasa? Det där, vilken kapacitet har Vasabladet att komma snabbt ut med sådana här varningar? Nej, nu hör fortfarande, verkar det som att Niklas Nyberg inte hör mig här. Äsch då, vi får återkomma igen då om en stund. No, men det där, ännu vill jag fråga av Kalle Silverberg och Charlotte Sundström, som kanske nu berördes främst här nu som medier som finns i Nyland. Så det där, upptäckte ni nu någonting i samband med den här händelsen som eventuellt borde ses över inom era redaktioner, eller funkar allt nu som det är tänkt?
Två saker som ingen där har egentligen med husredaktion att göra, det kan vi också fundera på sen. Men den första observationen var ju det här att myndighetsinformation direkt från myndigheterna till enskilda människor nådde inte ut. Eller det hade krävt att man har en viss app som kanske ganska många har, men långt ifrån alla. Jag har den till exempel. Och B, att den ska vara inställd på ett specifikt sätt så att den kontinuerligt spårar ens position. Den inställningen kanske ganska många också saknar. Om de här två villkoren inte uppfylldes, så nådde ingen myndighetsinformation ut till enskilda medborgare. Och den andra aspekten här är den att det finns ganska mycket säkert i liksom vårt eget invånarnas förhållningssätt som eventuellt behöver tränas upp. Eller vi kan åtminstone säga att vi är vana att ta det ganska lugnt eftersom det här beskedet nu kanske inte orsakar någon desto större panik. Det var ju en del skolor, tror jag, han meddelade att skoldagen börjar lite senare eller något sånt, men det var liksom inte så att gatorna skulle ha varit så där supertomma jämfört med en vanlig fredag. Och visst var det desto en klämdag efter Kristi himmelsfärd, så det var ju liksom väldigt tyst annars också. Och till exempel jag personligen, när jag såg nyheten, så tänkte ju inte en sekund på att den kanske på något sätt gäller mig personligen, att jag till exempel inte skulle ta mig till jobbet den morgonen, utan det var ganska abstrakt. Och där märker vi ju att det här kriget och hotet ligger ju fortfarande ganska långt ifrån oss så där mentalt. Att man, det är liksom en, och det här är kanske en fråga till redaktionerna sen, att hur, och till myndigheterna, att hur så att säga övar man upp någon viss krisberedskap utan att man gör folk hispiga och stressade i onödan. Men man vill ju kanske att sen när det på riktigt gäller så skulle folk då ta till sig av de här varningarna och agera enligt det som sägs.
Mm. Mm. Just, ja.
Och det har jag inget svar på. Men kanske Charlotte har.
Mm. Det vet jag inte om jag har, men det där, om jag försöker svara på din fråga, Maria, som du ställde där, att hur klarar vi oss, vad borde ha gjorts annorlunda. Jag skulle säga att när det kommer till snabbhet att få ut information så skulle jag säga att vi lyckades relativt väl. Sen är det ju en annan sak att hur mycket information det fanns. Och där tror jag nog att vi som samhälle säkert skulle ha mycket att lära av den här situationen som hände. Det är många, till exempel min familj, jag råkar själv vara bortrest då, men min familj fick reda på det här via Vilma. Alltså det här skolappsystemet, att nu har det här hänt. Och det tycker jag är ganska talande. Då var ju redan så att säga varningen över när det meddelande kom. Och sen handlade det ju väldigt mycket om då att helt enkelt få reda på, ska vi säga lokalt, vad har folk tagit till sig, vad har de inte tagit till sig, vad händer till exempel i Borgå och Östnyland, som var en ganska central ort för oss här nu då lokalt, att där var man snabbt på bollen och snackade med både ansvarspersoner och med människor på gatan, de som nu kom ut sen efter att det 2005 då kom ut ett meddelande att nu får man igen gå ut. Jag skulle säga att det fanns mycket, jag tycker att det finns fortfarande mycket frågor att ställa kring det här. Att vad var det egentligen som hände? Och varför hände det på det här sättet? Varför var det så många saker som inte fungerade? Varför var det så många som inte fanns tillgängliga för att svara på frågor? Och så vidare och så vidare.
Just att det var ett problem att följa upp det här sen i efterhand också med att det var svårt att få svar från myndigheter. Menar du så?
Speciellt under den period som varningen var i kraft.
Just det. Sen under dagen så rapporterades det sen om olika följder, alltså operationer inom HUS hade annullerats en del. Kollektivtrafiken och flygtrafiken fungerar sämre, förstod jag, åtminstone flygtrafiken ställdes in delvis. Och det här rapporterar man då givetvis om. Men sen funderar jag på det här, att hur tänker man på redaktionerna sen när man ska ta steget vidare? Alltså det här var en riktigt dramatisk händelse, alltså ursprungligen befarade myndigheten att det var fråga om flera drönare. Man tänkte sig att de var riktigt kraftigt laddade. Så tänk om till och med flera skulle ha nått framåt. Så vad skulle ha hänt? Och då tänker jag att på redaktionerna börjar snurra där. Att på vilket sätt ska vi följa upp det här? Och det har vi varit inne på, det här med dåligt fungerande varningsmeddelande till befolkningen och den här, vad den här uppmaningen att stanna inomhus, var den överdimensionerad och så vidare. Men jag funderar och säger, Niklas Nyberg, fungerar tekniken nu här? Alltså, hur viktigt är det att man på något sätt bearbetar en sån här dramatisk händelse också i medier? Att man talar om upplevelsen och känslor och att man talar med experter som följer upp på något sätt. Är det medias uppgift?
Jag tror att Niklas
inte kan tala. Men vad säger du då, Susanna Landor, alltså om det här på något sätt bearbetningsskede?
Nu är det ju en tankeprocess och en diskussion som genast börjar omedelbart på alla redaktioner, tror jag. Det är ju en sån här delikat balansgång förstås att... vad ska jag nu dra till med? Det är ju inte så där att man vill liksom orsaka någon slags Orson Welles, liksom världarnas krig när folk rusar ut i panik på gatorna och det där och är livrädda för invasion. Samtidigt så var den ju, som här har konstaterats, den här myndighetsinformationen var otroligt knapphändig. Den var delvis lite motsägelsefull också beroende på vilken instans man lyssnar på. Så att medierna, så där just som beskrevs, att vi är ju väldigt beroende av myndighetsmeddelanden och information i början. Sen gäller det ju förstås att börja nysta upp. Och det som ju är mediernas stora styrka och plikt och uppgift är ju att på något sätt liksom måla upp ett sammanhang, kontextualisera vad som händer. Vad innebär det här? Vad har det för konsekvenser? Och sen förstås också vara ganska försiktig med fakta att liksom fastställa. Och det tycker jag medierna har varit allmänt väldigt bra på, att vi har talat hela tiden om sannolikt från Ukrainas håll har de kommit de här drönarna. Man har inte liksom tagit ställning. Men försökt måla upp var finns vi, vad betyder det här? Just att det där, få de här svaren men ändå inte spekulera allt för mycket. Mm. Jag tycker inte att det har varit en speciellt alarmistisk rapportering faktiskt. Det tycker jag inte. Jag tycker den har varit relativt balanserad och saklig. Och sen finns här just problem med de här, den här myndighetsinformationen. Och det är ju ingen liksom sammanträffande att statsminister Orpo idag har sammankallat i ett möte med många myndigheter och institutioner, både kommunalt och statligt, för att nysta upp det här. För att vi har nu bröstat oss ganska många år och sagt att Finland är otroligt bra på beredskap och krisberedskap och så vidare. Och det här var nu kanske tyvärr ett exempel på att vi nu inte är så superduper bra som vi kanske alltid tror.
Mm. Kalle Silverberg.
Ja, en orsak till att det där, att medierapporteringen har varit ganska så där lugn och sansad, det är ju kanske också den att det att finländarnas reaktioner i största allmänhet har varit relativt lugna. Det här är ju liksom, det handlar ju om drönare som antingen har liksom förirrat sig till Finland eller har så att säga störts hit av hamna här på grund av rysk störning eller både och. Och jag tycker ju att liksom befolkningen här i stort liksom fattar vad det handlar om och det där på något sätt också förstår vad det är som Ukraina håller på med och helt enkelt liksom har tagit det ganska lugnt i den här frågan att om något annat lands sprängämnesladdade drönare skulle bara liksom av misstag råka hamna här, säga att de ska vara ryska, så tror jag att reaktionerna skulle se ganska annorlunda ut. Och det skulle krävas liksom att politiker sätter hårt mot hårt på ett helt annat sätt. Eller skulle liksom protesteras mot det här. Men nu har, tycker jag liksom hela den här drönarhistorien här i Finland har framstått nästan som en liksom, ja, att det är så lite så här lätt oönskad biprodukt. Och den största debatten har ju sen kanske varit just kring vår beredskap. Vilken skulle beredskapen vara om det var skarpt läge på något sätt och någon avsiktligt vill attackera oss? Så där tror jag att liksom, vi har ett sansat folk att tacka kanske i första hand.
Det mest flagranta misstaget sett ur medierapporteringens synvinkel var ju nog säkert när Helsingin Sanomat och Iltasanomat publicerade var en tidigare. Det var inte Nylandsfallet, utan det var då drönare vid den östra gränsen när de via AI publicerade ett pressmeddelande som gick ut utan då mänsklig granskning vid redaktionen. Och där man faktiskt då skrev ut att det handlade om ryska drönare. Mm. Och där hajade jag nog själv till och tänkte att oj, det här var ju nog en otroligt svidande påminnelse förstås om det här just att AI är behändigt som verktyg. Men det finns risker om man inte hanterar det och granskar det med mänskliga ögon. Och framförallt just det här att jag funderar ju själv att det var också en helg, tror jag, kanske en söndag någonting.
Det var en söndag,
precis. Och där tänker jag själv också att det är ju också förstås det här att mediernas styrka är att det finns människor, det finns journalister som har perspektiv. Och som förstår att liksom, vad ska jag säga, rita ihop det här, dra den här linjen mellan olika lösryckta punkter. Hade det varit en rysk drönare så, jag menar, det hade varit verkligen dramatiskt. Då stavar vi ju nästan till krigsförklaring. Att ingen reagerar på det vid en stor redaktion, så det tycker jag ju förstås är lite skrämmande. Mm. Men det är ju bara att ta lärdom och misstag händer. Och det som var bra här var ju förstås att man rättade till det här misstaget väldigt synligt och snabbt. Mm.
Jag tänkte på det här att ofta ser man sen också uppföljningar, alltså efter någon dramatisk händelse där man sen låter experter ta ett steg vidare och börja fundera på framtiden. Nu hade Svenska Yle till exempel en uppföljning som hade rubriken "Expert varnar, ryska drönare kan maskeras som ukrainska för att testa Finland". Och den här artikeln då handlade om att man hade talat med en drönarkonsult som har bakgrund inom CIA. Som menar att Ryssland då kan välja att bygga drönare som ser ut som de ukrainska och som sen, och för att själv sända iväg dem för att testa Finlands drönarförsvar. Och det här är ju liksom jätteintressant. Det låter också ganska skrämmande. Så jag funderar hur ni funderar kring det här, att man låter experter på det här sättet på sätt och vis kanske spekulera, ett för hårt ord, men ändå spekulera i vad det skulle kunna leda till, vad som kan hända. Vad säger Charlotte Sundström?
Ja, det var ju vi på Svenska Yle som hade den här artikeln. Jag tyckte det var en ganska bra grej. Alltså, det, på något sätt så är det här den där, en av de där frågorna som uppstår. Att, men tänk om det, tänk om. Mm. Och så tillvida tycker jag att det var alldeles bra att ha den vinkeln. Och den kändes också ganska egen och fräsch. Så att på det sättet är helt bra. Men man behöver säkert vara försiktig med att ha så att säga allt för många sådana, vad ska vi säga då, spekulerande artiklar. Men här tycker jag att det kom väldigt tydligt fram att det här är en fråga som finns så att säga i publikens huvuden. Och här svarar vi på den frågan. Skulle kanske snarare säga att om man svarar på publikens frågor så blir läget också mindre oroligt. Man lugnar, inte tröstar i det här fallet, men man kanske kan lugna lite genom att faktiskt visa att men vi tar den här frågan på allvar och vi försöker att svara på den.
Jag funderar, Hufvudstadsbladet har ju skrivit ganska mycket om Åland och demilitariseringen där har funnits olika scenarier på hur Ryssland till exempel skulle kunna gå till väga för att då ta i land på Åland och det där, ja, olika potentiella hot liksom på grund av just demilitariseringen. Alltså, vad säger ni på HBL om det här med att måla upp sådana möjliga scenarier? Är det liksom att spekulera? Eller det är väl kanske att spekulera. Hur motiverar ni det?
Scenarier är säkert alltid liksom, vad ska vi säga, spekulation i liksom per definition. Men sen är ju Åland liksom, Ålands säkerhet har blivit en ganska stor fråga i det världsläge vi befinner oss i nu. Och förstås var det alltid, men nu när läget blir skarpare så liksom ransakas det betydligt tydligare, och de här scenarierna som bland annat vi har berättat om så är ju sådana som också försvaret och bland annat gränsbevakningen och åländska myndigheter jobbar enligt. Så då försöker vi ju berätta för våra läsare på Åland och i resten av Finland, framförallt svensk Finland, vad det handlar om. Mm.
Men har ni fått respons från Åland till exempel att ni iskar upp nu liksom någon slags rädsla och skräckscenarier?
Vi har fått respons från Åland, kanske inte så mycket kring att liksom piska upp rädsla eller så, utan bevakningen har kanske tolkats som någon sorts kampanj för att slopa demilitariseringen, vilket liksom förstås inte, där har vi ingen, tidningens nyhetsbevakning befattar sig inte med åsikter, och också vad gäller ledarsidan i tidningen så det där sitter vi inte på någon stark åsikt i den frågan. Mm. Men liksom demilitariseringen har varit en fråga som man inte ens pratar om på Åland. Så att den kommer upp till diskussion nu så har ju gett upphov till en del reaktioner.
Mm. Finns det liksom någon nytta med att så att säga spekulera? Charlotte kallar det här för att svara på sådana frågor som det där publiken ändå har själva. Vad säger Susanna Landor?
Självfallet tycker jag att man ska fundera och dryfta samhälleligt relevanta och aktuella frågor. Och det här är ju nu till exempel Ålands demilitarisering. Det är ju ett tecken på att någonting har skett i världen och liksom de geopolitiska kontinentalplattorna har skiftat. Så att vi behöver ju fånga upp sån här. Det som jag själv funderar på ganska mycket faktiskt, jag tycker det är en väldigt intressant fråga, just det här med nationens säkerhet då ställd mot samhällets öppenhet, om vi säger så. Och det här gäller ju inte bara medierna utan också myndigheterna. Hur mycket kan och ska vi berätta om olika arrangemang eller vår beredskap eller exakt var något gasrör går under Östersjön eller hur vår militära styrka ser ut, hur och så vidare. Det är jättestora och jätteviktiga frågor, och jag tror att också de kommer att det där, vi tvingas helt enkelt att fundera på det på ett lite annat sätt, eftersom vi har den granne vi har, och vi har liksom också i väst så har det hänt saker. Vi talar om NATO på ett helt annat sätt idag, eller ser att NATO inte kanske är den här enorma tryggheten som vi utgick ifrån när vi blev medlemmar där och så vidare. Så att det är stora, stora, stora frågor, och var går då mediernas samvete och ansvar?
Jag tror att i den funderingen så är det viktigt att ändå komma ihåg att utgångspunkten är att medierna liksom ansvarar för sitt innehåll i förhållande till publiken. Det är liksom i förhållande till publiken som vi har ett ansvar. Och att betjäna just vår publik på bästa möjliga sätt. Sen är det ju kanske så att publikens intresse och samhällets nytta kanske sammanfaller, och det är ju bra så. Men man behöver åtminstone vara medveten om att liksom läsarnas intressen kan vara andra än samhällets, och framförallt det liksom militära försvarets intresse.
Men hur är det? Du jobbar på Helsingin Sanomat då, när ni var inblandade i den här artikeln med det här signalspaningscentret. Har det ändrat din... Där blev ju då personer dömda för det hette väl landsförräderi faktiskt. Hur det där, har det ändrat din syn på den här saken?
Nej, jag var ju själv åtalad i det fallet också, friad dock. Och hörde då till ett mellanskikt där på redaktionen, var redaktör egentligen för, eller chef för en av reportrarna. Det har ju kanske inte ändrat på min syn på uppdraget, men det är förstås bra att bli medveten om vilka juridiska risker som liksom kan förknippas med det där publiceringar.
Men hör jag att du är lite av annan åsikt än Susanna här. Är det så att ni ser på det lite?
Kanske så att jag tycker inte att medierna självmant ska liksom börja backa från sitt ansvar gentemot publiken. Så att säga, innan det blir skarpt läge, och ogärna också ogärna heller när det blir skarpt läge. Att det där, hålla fast så att säga vid vårt normala arbete i alla lägen, eller åtminstone så länge det går, och jag tror att det går väldigt länge. Det finns ju inte heller någonting i lagstiftningen som säger att media ska fungera på något annat sätt, även om det blev krig till exempel.
Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg också att det eller så här. I det här samhällsläget så är det lätt hänt att hela mediefältet och allt som kommer ut, eller väldigt mycket, blir väldigt präglat av en militarism eller en sån här hotbild. Och naturligtvis är den ju reell, förstås. Men det där, man behöver vara försiktig där, så att man inte som medier anammar till exempel myndigheter eller militärens eller någon eller politikers agendor i förhållande till det här, utan håller sitt kritiska öga på det här hela tiden. Och där kan jag kanske säga att jag tycker, om vi återknyter till det här drönarfallet och myndigheternas agerande där och mediernas agerande, så kan jag tycka fortfarande att bilden är ganska splittrad. Att vad var det riktigt som hände? Varför misslyckades, om de nu misslyckades, myndigheterna med att komma ut med sina meddelanden och så här? Att varför var det så få som var vakna där på morgonnatten och kunde svara på frågor och så vidare? Den bilden tycker jag fortfarande är rätt splittrad. Du ska läsa väldigt många tidningar och ha koll på väldigt mycket olika medier för att få någon form av helhetsbild.
Därmed att du nämnde att man behöver vara kritisk åt alla håll, också mot myndigheter, så kommer vi bra in på det som jag ännu tänkte att vi skulle hinna med, nämligen när det handlar om hybridpåverkansförsök. För jag tycker att det är ett område där medier har låtit experter spekulera ganska mycket. Det gäller just de här överraskande händelser som kabelbrott på Östersjön till exempel. Jag blev ganska förvånad nämligen när jag läste Säkerhetspolisens rapport från i våras, översikt av den nationella säkerheten 2026, där man säger att den bild av ryska hybridpåverkansförsök som man ofta får via medier inte nu riktigt stämmer. Alltså man räknar upp att de här kabelbrotterna i Östersjön, mystiska personer som har setts kring vattentorn i olika kommuner, den här fällda telefonmasten, ni kommer säkert ihåg alla det här som hände där under en period. Så enligt Säkerhetspolisen så är förklaringen till så gott som alla de här fallen helt naturliga. Kabelbrott har varit väldigt vanliga också tidigare, men då har det inte noterats. Det har inte lyfts fram som nyheter eftersom det inte har funnits den här tanken om det här hybridpåverkan. Och det här mystiska personer som rörde sig kring vattentorn som menar då Supo att snarare handla om skolelever som just hade fått sommarlov och var nyfikna och kunde märka att de kunde ta sig in i de här vattentornerna och så vidare. Och där har vi haft experter som har sagt att det här är direkt från Rysslands spelbok att man påverkar vattenverk eller någonting annat. Så jag funderar bara att är det svårt att vara kritisk åt alla håll som man behöver vara? Kanske man borde ha varit kritisk mot experter som kommer och säger att ja, det här är absolut helt säkert hybridpåverkansförsök. Det kanske inte var det. Hur bra är vi på att vara kritiska åt alla håll? Susanna Landor.
Det är klart att det är svårt att vara kritisk. Jag menar, vi behöver också vara kritisk säkert mot myndigheterna. Är det i deras, är det i skyddspolisens intresse att avslöja precis allting? Mm. Lägga ut det för hela världen och så vidare. Hur mycket vet experter, hur mycket tillgång har de till den information som kanske faktiskt skyddspolisen har och så vidare. Det är ju otroligt svårt att få en helhetsbild och knappast har väl ens någon den bilden. Sen får man ju nog den känslan av att vi är och kanske också har varit olovligt naiva i vissa frågor. Vi litar på vårt öppna nordiska välfärdssamhälle och vi tror att människor har ärliga intentioner. Och det är ju väldigt fina värderingar som vi vill hålla fast vid in i det sista. Och där spelar ju också medierna en stor roll att vi finländarna litar väldigt mycket på inhemska medier. Och det är ju ett otroligt fint kvitto. Men i en sån här ny världsordning, som sagt, igen. Mm. När det är ganska turbulent och ganska oroligt och saker och ting händer snabbt så är det svårt att få en bra bild.
Mm. Jag tycker att de här så kallade hybridhandlingarna eller liksom misstankarna om sådana så tydliggör åtminstone en sak och det är vikten av förstahandsinformation hos medierna. Det vill säga att man skaffar fram information om det som verkligen har hänt och inte behöver liksom agera mikrofon åt så hemskt många tyckare. För jag menar, det kan vara någon sorts påverkansoperationer, det kan vara slumpen, det kan vara mänsklig klantighet, det är en förklaring till överraskande många saker i världen. Och det där, om man kan berätta om vad som faktiskt har hänt så är man en god bit på vägen som medium.
Mm. Den här naiviteten som det var tal om, så det handlar ju just om det här att vi är tvungna nu att skaffa fram information på ett lite annat sätt än vad man kanske trodde sig behöva före pandemin.
Och med det får vi dra streck för dagens mediepanel. Vi har haft lite tekniska bekymmer under den här sändningen så vi hörde aldrig Niklas Nyberg från Vasabladet dessvärre på grund av det här teknikstrulet. Men vi hörde däremot Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Huvudstadsbladet och Susanna Landor från Åbo underrättelser och jag heter Maria Nylund.